With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Steering wheel here.
Efter en racefri helg så är nu racingen tillbaka till helgen om bara ett par dagar när du hör det här, och därför så blir det lite uppsnack om Brasiliens GP, ett klassiskt GP, eller Anna Andersson?
Ja, men det tycker jag väl att det är ett klassiskt GP, och framförallt så känns det som att det är en klassisk sprint när vi nu får sprinthelg i Brasilien för andra gången, och när vi för ett år sedan hade en himla spännande sprint faktiskt. Det var ju minnesvärt.
Den kommer vi komma in på lite senare. Annars har det varit Halloweenlov. Vad heter det? Du som har ungar som det här lovet är till för. Läs Halloweenlov. USA-inspirerat läslov för att fira Halloween och gå ut i affären och köpa saker.
Ja, alltså läslov, det är det största skämtet någonsin.
Vad är det för lov då, i realiteten?
Nej, jag vet inte. Sova, känns det som. Hämta igen sig efter tidsomställningen, typ ish.
Så du har inte tvingat dina barn att läsa 14 böcker, eller? Då kommer ju fan staten att ta dem.
Det gör de frivilligt.
Läsa böcker?
Ja.
Vad läser man för böcker nu för tiden? Man läser inte de här klassiska sportböckerna, typ Kom igen Peter och de här Bengt-Åke Kras-böckerna. Kommer du ihåg dem? Nej, det gjorde
du inte. Kom igen Peter har jag faktiskt inte läst.
Under isen. Vi fem var en annan sån ungdomsbok när jag växte upp.
Vi fem läste
den. Den fanns nog med tidigare.
Ja, den tror jag till och med jag har läst en originalutgåva av någon gång som jag hittat hemma hos min farmor och farfar, födda liksom 1900 kallt.
Vad fan betyder det? Originalutgåva?
Ja, men någon sån här, du vet, från 1952 någonstans.
Aha.
Som jag har läst som ungdom någon gång. Alltså man hittade någonstans. Jag tyckte det var så himla roligt att gräva omkring på deras vind där ingen bodde i ett sådant gammalt hus. Och då hittar man möjliga grejer, sådana Amerika-koffertar från 1872 och sånt.
Med en originalkopia av Vi fem, en bok. Men det var en brittisk original. Den serien, va?
Det tror jag väl att vara. Enid Blyton, det tror jag.
Brittiska, nej för fan. Bästa, när jag var i åldern där man nu är för att tvingas ha läslov, det hette det ju inte på min tid, va? Då var det bara klassiskt höstlov, antar jag. Men då tror jag att jag läste Raka puckar och Under isen och Kom igen Peter. Så jävla bra hockeyböcker alltså. Bengt-Åke Kras. Heter han Bert-Åke Kras? Bengt-Åke Kras. Ja, det är säkert någon som lyssnar som också har läst de här böckerna. Jävligt klassiska. Buster och sånt läste jag aldrig.
Det gjorde du inte. Det gjorde ju jag.
Ja.
Och så Sportåret. Ja, det läste man ju några gånger.
Ja, det var bra grejer.
Mycket bra grejer.
Jag var annars Harry Potter-nörden. Alltid när det kom nya Harry Potter-böcker. Jag läste ju första boken. Sen kom andra boken, då hade det gått så lång tid. Så då läste jag första boken och andra boken. Sen när tredje boken kom, då läste jag första, andra och tredje. Så kom fjärde, så långt efter, som man hade glömt bort. Då läste jag 1, 2, 3. Så jag tror att jag läst första boken 7 gånger eller sånt.
Det har mina barn också gjort. Jag var för gammal när Harry Potter kom. Så att jag har bara läst den som förälder faktiskt.
Jag vet inte om man är för gammal.
Nej, men jag har ju inte läst dem som ungdom. De fanns inte då.
Däremot kan man ju hata science fiction. Kanske det känns som att du inte älskar science fiction. Och fantasy.
Vad har du för fördomar egentligen?
Ja, du känns konkret.
Ja, jag är nog konkret. Annars får jag hitta på mina egna historier.
Ja, det är läslovet då. Har du gjort något annat kul eller?
Vi var faktiskt en sväng i en av mina favoritstäder. Hamburg.
Hamburg.
Hamburg, genau.
Var det bra att uttala det?
Jag tycker faktiskt att du förbättrar dig.
Tack. Jag har inte övat. Apropå det här med tyska uttal, så hörde jag att du hade fått någon mejl om något vi brukar prata om med tyska uttal, och mormors mammas buss, om den kunde flyga med vingar. Att det, vi har pratat om det så mycket så att folk har blivit förvirrade kring vad fan det är vi försöker prata om egentligen.
Ja, precis. Nej, det var faktiskt slog ett öga på bloggen här om dagen. Och ibland så har jag otroligt kommunikativa läsare, eller väldigt ofta faktiskt,
alltid,
som kommenterar mycket och är otroligt aktiva.
Engagerade.
Och då var det en som ställde, ja, otroligt aktiva och engagerade, och ställde då frågan, vad i hela friden handlar om mormors buss? Och storyn bakom det handlar ju egentligen om ordet op, som betyder om, och vän, som betyder om utifall att. Det skulle kunna vara så.
På tyska?
Ja, precis. Och det kom ju då från när jag skulle lära mig skillnaden på det här. För det var inte så lätt, som utlänning är det inte så himla lätt att lära sig ett nytt språk när man har fyllt 3. Liksom. Och då fick jag ju höra det där att vän, om utifall att, ska du ha utifall att du hade använt den här meningen. Wenn meine Großmutter rede hätte, wäre sie ein Omnibus. Alltså, om utifall att min mormor eller farmor hade haft hjul, så hade hon varit en buss.
Och det här gjorde du i en jämförelse med när jag satt och spekulerade i vad som ska ske på något vänster. Och när du plockade upp det här så kände jag verkligen direkt att ja, det här kanske låter kanon om man kan tyska. Men på svenska så är det ju jävligt orimligt. Och det är inte
i realiteten. Ja, men det var ungefär lika orimligt som ditt resonemang i det läget, kände jag. Det var därför jag drog upp den.
Så sen dess har det väl gått från att jag i början försökte liksom imitera både tyskan och det faktiska uttrycket, till att nu för tiden så är det väl bara att jag slänger in den där mormor och en buss och vingar och flyg och hit och dit och däckvärmare ut och in på flyget. Ungefär så. Så därav kommer den där som dyker upp då och då i den här lilla podden.
Mormors buss.
Ja, ett tyskt gammalt uttal. Säg det igen då.
Wenn meine Großmutter rede hätte, wäre sie ein Omnibus.
Wenn Großmutter hese, an mer hades madebus. Exakt så.
Det var holländska.
Tack. Utöver höstlov så har det ju inte varit någon race, men det har ändå hänt lite grejer i F1-världen.
Ja, det har ju pratats en himla massa om de här däckvärmarna efter de två tävlingarna vi hade i USA, där det testades däck till nästa år, och även helgen i Mexiko, där det var samma sak. Och det pratades om de här. För tanken är ju att man ska ta bort däckvärmarna helt. Om inte nästa år, men året efter. Men att man till nästa år ska sänka temperaturen. Och det ställde sig Max Verstappen bland annat väldigt mycket emot. För han anser att det kommer bli alldeles på tok för farligt.
Och det har man ju nästan sett i år bara, när de faktiskt får ha däckvärmare, att folk inte har koll på temperaturen i däcken när de precis har bytt däck.
Ja, men frågan är ju då om det är reglerna som ska anpassas efter förarna, eller förarna som ska anpassas efter reglerna.
Ja, nej, det kommer ju i alla fall vara en jäkla stor skillnad. De här däckvärmarna då, alltså som är... Det är filtar egentligen, för det är där man får ha. Man får ha däckfiltar som är uppvärmda då. Och de har ju hängt med sedan 80-talet typ, mitten av 80-talet. Då, vad jag har läst mig till, att det är en snubbe som heter Mike Drury. Riktigt NHL-kompatibelt namn, känns det som. Men den här Mike Drury som tog inspiration när han kollade på något GP på 80-talet, och så... såg man att de försökte med massa olika sätt här för att värma upp. Men då tog han det där i sin egen regim och hjälpte till med inspirationen till det där. Och sen mitten av 80-talet så har de där däckvärmarna varit med. Men det har många gånger varit diskussion om det. Och det som har hänt de senaste åren, det är ju inte nytt nu. Det kommer ju inte som en liksom snyting från klar himmel med att de ska försvinna till 2024, som är det som är sagt, att 2024 ska de försvinna, om man ska gradvis trappa ner på det. Man ändrade 2021 till att bara få ha 100 grader fram och 80 grader bak på de här värmarna. Och i år har man gått ner ännu mer, så i år får man bara ha 70 grader på alla däck fram och bak, och nästa år så får man bara ha 50 grader varma däckfiltar till vad det är. Och sen, det har ju varit lite så här kontroverser och alla har fått testa på lite olika grejer, för att just att regeln säger att det är däckfiltar. Och det var ju något år som Ferrari kom på en riktigt skön lösning därför, som var kryphål i systemet. Att de kunde ha däcken i filtar i en box. För att boxen i sig, alltså en sluten, som en sluten koffert liksom. För att boxen i sig inte utgav någon värme, utan det var däckvärmaren som gav den värme. Men boxen behöll bara värmen, som de lyckades med där. Jag vet inte om det var 2005, 2003, 2004 eller något sånt. Och ja, det såg ju FIA igenom sen då, men att det var ett sånt kryphål. Så det har ju varit jävla mycket snack om de här däckvärmarna. Men det som är att 2024 ska det bort.
Men sen är ju frågan då till nästa år, eftersom kritiken är så pass omfattande, om man då istället ska göra så att de får värmas under en kortare tid i förhållande till hur det ser ut idag. För att i slutändan så handlar det om att F1, precis som alla andra, vill spara energi.
Inte alla och, andra va? Men en del av världens befolkning.
Jag höll på att säga majoriteten av världens befolkning som tänker på hållbarheten, och även F1 har ju en tanke till att man ska vara koldioxidneutral 2030. Så att, tanken är ju att man ska spara energi, och sänker man då antalet timmar som man använder däckvärmarna så sparar man energi, så kanske man kan låta dem ligga kvar vid 70 grader och även nästa år. Men 2024 ska det alltid bort, alltså bort.
Mm. Ja, det känns som att det kommer att bli skillnad, och även Pirelli har ju sagt då att det kommer ju ha påverkan kring vilka däck man tar fram och utvecklar, för att nu är ju systemet, eller ja, alltihopa är ju byggt efter att, eller konstruerat och framforskat kring att det finns däckvärmare. Däcken kommer ju bete sig helt annorlunda, och ja, det kommer ju bli någonting. Fruktansvärda konsekvenser var ju ordagrant Verstappens reaktion.
Men å andra sidan, så hur ofta är det inte så att när det kommer någonting nytt så tycker man att det är fruktansvärt och det är bedrövligt och det är katastrofalt innan man har vant sig vid det. Och i det här fallet så kan jag någonstans också känna att ja, det är också upp till förarna att anpassa sin körning efter det reglementet som gäller. Det ska inte vara så att vi ska anpassa reglementet efter förarna.
Jag välkomnar förändring. Det känns kul att det kommer bli något nytt. Det blir bra.
Då kanske du välkomna den andra förändringen om vi har snackat om så himla mycket. Då tänker jag på Mick Schumacher ut och Nico Hülkenberg in. Hur mycket förändring det nu är?
Ja, alltså vi sitter här på kvällen tisdag, bara några timmar innan nu avsnittet ska komma ut. Vad fan är det senaste där egentligen? För det har ju under veckan och tiden dykt upp små hintar om Hülkenberg till Haas.
Alltså det pratas ju om det, att det är aktuellt, och de pratar om det, men det har inte kommit någon bekräftelse från Haas än. Och det känns ju någonstans ändå som, så kritiska som det teamet har varit och fortfarande är mot Mick Schumacher, så kanske det inte är så att samarbetet har så mycket att fortsätta med. Men vi vet ju inte vilka andra parametrar som finns bakom ett sånt beslut. Alltså någonstans så känns ju Nico Hülkenberg här, han är ju jätteduktig när han väl kommer in, och han har ju verkligen visat att han kan sätta sig och köra bra i nästan vilken bil som helst oavsett hur man kastar in killen. Men han är ju inte direkt ung.
Nej, och det är ju inte Magnussen heller. Det skulle ju ge dem ett liksom rutinerad duo. Magnussen har ju också, har jag sett i någon intervju, uttalat sig om att han skulle inte ha något emot att ha Hulken som teamkollega. Det skulle inte vara några problem.
Nej, men vad skulle han säga då?
Ja.
Alltså vad svarar man på en sån fråga? Skulle du tycka att det var kul att få Hulken som teamkollega?
Nej, men framförallt så skulle man väl svara, det är ingenting som jag vet är bekräftat, så jag kan inte uttala mig om det. Och just den lilla biten att...
Har du någonsin hört Kevin Magnussen svara på det sättet?
Det vet jag inte. Kanske. Nej. Du har det inte uppenbarligen. Och det är din expertis vi går på i den här podden.
Han brukar prata mer efter hjärtat än efter hur det ska vara politiskt korrekt.
Ja, men det som kommer ske här är ju att podden kommer ut midnatt till onsdag, och sen har vi ingen bekräftelse här i podden. Sen går det några timmar under onsdagen, och då kommer det säkert bekräftas då att Mick Schumacher får dra och Hulken kommer in i Haas. Kan man gissa på det eller?
Det med vår vanliga tur så är det väl precis just det som händer.
Ja, vi som sagt, vi kan ju inte säga så jävla mycket mer om det på grund av att det är precis så det ligger till. Men Vi ska ta oss vidare in i det här avsnittet, så vi får väl se. Det kanske är till nästa vecka vi får snacka om Hulken till Haas, när vi har massa uttalanden och Günther Steiner har sagt vad han tycker om det och Schumachers nästa steg och så vidare och så vidare. Men något som faktiskt har hänt och som ska hända, det är ju att Las Vegas GP kommer vara med på kalendern nästa år. Och då har de haft nu lite, efter att det har varit en race-fri vecka, så har de i Formel 1 haft ett launch party i Vegas. Och det var ju lite det ena och det andra där, så att säga. Har du sett några av de här bilderna på spektaklet?
Det har jag absolut gjort, och det var lite roligt, för att Mercedes stopp har en sån här typ WhatsApp-grupp med journalister överallt, så där skickade de ut lite tankar om det här. Så var det någon nykomling i den där gruppen som skrev sina egna tankar, det var inte helt poppis, som tyckte liksom att Hamilton borde väl få ledigt och kunna åka hem istället för att åka på såna här grejer.
Oj! Vadå? Mm. Det var...
Så kan det vara.
Mercedes har en WhatsApp-grupp för journalister där de kommunicerar ut saker och ting, eller?
Ja, de kommunicerar ut då när det är olika trådar, presskonferenser.
Där du är med,
ja. Där det är såna här, vad ska man säga, alltså inför race, förarnas kommentarer efter träningar och så vidare. Det får man ljudfiler och sånt där. Och så kommunicerade de ut om det här med Las Vegas, och bjuder de ju in journalister som jobbar med detta. Var det någon som råkade skriva lite grann i fel grupp och inte hade koll på? Det där är lite roligt varje gång det händer.
Jaha, det var någon som inte menade att skriva i den där. Just det, jag fattar. Det är så lite samma...
Plötsligt var ganska kritisk mot Mercedes, och att Hamilton gjorde den utsvängningen då mellan...
Oj. Journalist XXX was kicked out of this group.
Typ.
Det där är ju vanligt förekommande även på typ så här när svenska landslaget är på mästerskap eller alla sådana grejer inför samlade mediekåren, där de kommunicerar ut saker och ting. Jag har ju sett hur det går till på fotbolls-EM för damerna och VM för herrarna och sånt där de har gemensamma chattgrupper med alla journalistprofilerna. Men då är det ju som sagt precis på samma sätt. Det är ju, de kommunicerar ut och att och väldigt, väldigt sällan som journalisterna svarar, så att säga. Men det som har hänt där i Vegas, det var ju lite smått och gott. Den som inte har sett Lewis Hamilton och Checo Perez sladda omkring på The Strip utanför alla kasinon och hotell kan ju bara söka på F1 Las Vegas och kolla på lite sådana där grejer. Mercedes hade en special LED-belyst F1-bil. De hade satt upp såna här riktiga i EPA-traktortider, snygg LED-belysning under. Fan, det är sjukt att ingen har gjort den i de här EPA-traktortiderna. Byggt om en F1-bil till en EPA-traktor. Med tanke på allt man har sett. Folk som bygger upp Vasaskeppet till EPA-traktor och någon som har en husvagn med en kiropraktor i och så vidare. Ja, jag vet att det är olika memes som har florerat runt. Men att folk har Porsche Cayenne och massa fina Volvo-suvar. Sjukt att ingen i Sverige har pappas pengar fixat en F1-bil som EPA-traktor. Det hade man ju velat se.
Det kanske skulle ha varit Lance Stroll då.
Ja, det hade ju fan varit något. Men det var ju kul i alla fall att se lite av allt happening. Så jag har bara punktat upp några små grejer som har hänt där. Det är ju att Checo Perez och Lewis Hamilton sladdar omkring på The Strip, där jänkarna får stå och filma och vråla på en väldigt bucklig asfalt. Mercedes hade sin special LED-belysta bil där. Checo Perez gjorde såna här donuts utan händer på ratten, tyckte det var coolt. Och så hade han även V8-motor. De hade en av de äldre motorerna där för att visa upp ljudet. Så när han åkte förbi, så åkte han liksom förbi långsamt, men varvade upp utav helvete, så att folk verkligen fick höra hur en sån gammal V8-motor låter, och man såg bara så här på folks reaktioner i publiken att det här är något annat. Sen var det en rolig intervju på någon slags presskonferensscen eller någon show-off-scen där för det här, på det här launch-partiet, där David Croft, som är Sky Sports F1-journalist, hade Checo Perez, Lewis Hamilton och George Russell på scenen. Och just nu så har ju Red Bull en uttalad bojkott mot just Sky Sports. Och då frågar George Russell: ja, Crofty, får du verkligen ställa frågor till Red Bull nu här? Och så blir det en liten rolig situation där, och någon annan som står där bredvid som säger: what happens in Vegas stays in Vegas. Kan lyssna lite på hur det lät där, det var ganska kul.
Now, Sorry, are you allowed to ask Red Bull drivers questions properly?
Yeah, I am tonight. Yeah, I've got special permission tonight. Don't start on me. Are you allowed to answer? Yes, he is.
Well, they're not here.
Yeah, they're not here. It's absolutely
what
fine.
What happens in Vegas stays in Vegas.
Sen så har Russell gått ut och sagt att lite av han tror att det kommer bli kul bana för fansen, inte superkul för förarna att köra. Det gjorde han ju inte på launch partyt där ute, men ja, lite där i krokarna. Det kommer ju bli ett jävla happening Vegas, och det var ju hela den här liksom ja, hela den här helgen var ju till för att promota det för amerikanerna. Och då fick jag också höra att biljettförsäljningen hade startat. Och då blev jag bara lite nyfiken på vad är det för priser man har att göra med när det kommer till Vegas här nu, om försäljningen har startat. Tänkte jag så här, kan det vara slutsålt redan? Då gick jag in på F1s hemsida där man köper de officiella biljetterna för F1. Det finns ju en massa olika andra som är officiella partners man kan köpa biljetter och så vidare. Men på F1s sida så var det ju jäkligt intressant när jag gick in och kollade Vegas, när det fanns flera grandstands som var slutsålda redan. Och då var vi alltså ett år före i tiden. Säsong 2022 är inte sluten, och det här är sista racet 2023. De biljetterna som man kunde köpa var hospitality-biljetter som kostade 85 000 kronor per biljett. Då kände jag, fan vilket pangpris.
Ja, det har man ju råd att betala.
Så kan man ta med familjen. Fyra pers. Kanske ta med någon morfar som är F1-intresserad. Det är bara man hostar upp. 85K.
Nej, det finns ju inte.
Nej, verkligen inte. Men då kollade jag runt lite på det som fanns inför nästa säsong och även den här säsongen. Jag bara rabblar de här. Brasiliens GP som är nu till helgen, där fanns det biljetter från 528 euro. Så det är ju ja, ungefär 5000. Sen Abu Dhabi, avslutande racet som är 20 november, där fanns det från 13 864 euro. Paddock Club, 3 dagars. Allt annat till Abu Dhabi var slutsålt. Så 13 864 euro. Det är alltså bara om man lägger på en nolla där, vilket, och så är det lite till egentligen. Det kan man ju också betala för en biljett. Och sen så fanns det då en del för nästa säsong redan. Bahrain hade 508 euro. Det är inte helt otroligt, men redan också slutsålt på läktare vid kurva 1. Monaco fanns det från 40 euro. Och då tänkte jag, otroligt, va? För Monacos GP. Och så såg jag, flera läktare var redan slutsålda. Just de här 40 euro, det var för torsdagen. Racehelgen började ju på fredag. Så det var speciellt där. Kanada hade 3 dagars pass, redan slutsålt, inget annat available. Silverstone, där fanns det något som heter Fusion Lounge för cirka 50 000 spänn. Inget annat tillgängligt. Och sen var det Ungern där det fanns lite billiga, rimliga priser. Men det är vad man har om man skulle vara liksom astaggad på att köpa F1-biljetter nästa år. Köpa en till varje race eller Anna?
Ja, det känns ju som att det har man råd med en normal plånbok med elpriser, bränslepriser och matpriser just nu.
Ja, jag ska bara sälja min EPA-traktor som är i form av en F1-bil och ska köpa biljetter. Ja, det var Vegas i alla fall. Det kommer ju bli ett hula-baloo utan dess like där borta om ett år. Det är ju sista racet, det är ju i november eller oktober eller vad det nu kan bli utan att ha schemat framför mig. Lite annat smått och gott då. Jag såg att Red Bull var första teamet sedan 97 att vända en did not finish på båda sina bilar i första loppet till att vinna en konstruktörstitel. Och då hade jag också upptäckt att det var samma designer på bilen, Adrian Newey. Och där sköt hon ner mig direkt. Så jag hade tänkt att det skulle briljera med den lilla detaljen. Men det hade ju du såklart du koll på.
Den detaljen hade jag koll på. Han är ju en av de absolut mest framgångsrika designersen överhuvudtaget. Alltså, han har väl, ska se här, 12 förartitlar då? Och 11 konstruktörstitlar.
Han är alltså den mest framgångsrika bildesignern, eller F1-bilsdesignern.
Han har jobbat både för Williams och McLaren, och i samband med att han kom till Red Bull, var det väl 2006, så har han ju bara fortsatt på den trenden. Han måste ju vara Red Bulls absolut bästa nyförvärv någonsin.
Ja, och ja, det som var det intressanta då, förutom att det var ganska unikt att det inte händer så jäkla ofta att båda bilarna inte går i mål i första loppet och sen att man vinner konstruktörstiteln. Det var ju Williams då 97 och då var det Adrian Newey som hade designat bilen, vilket han även har gjort med Red Bulls bil nu då. Bottas är sugen på att hänga kvar när Sauber-teamet blir Audi 2026. Han har snackat om det, för Alfa Romeos kontrakt löper ut 2023 med Sauber. Men Bottas säger, why not? Jag är 33 år gammal, så jag hoppas på att jag kommer stick around.
Det beror väl kanske lite på hans nationalitet också och vad de annars får tag på, för att Audi har ju varit väldigt tydliga med att de faktiskt vill ha en tysk förare.
Kanske
och,
två.
Tittar man på vad som finns just nu så finns det inte speciellt mycket överhuvudtaget om man går ner i ungdomsklassen, utan det är ju Mick Schumacher som är yngst. Alltså Hulkenberg och Vettel är båda födda på 80-talet, så att vi kanske inte ska tro att det är de som ska bära Audis framtid.
Det som jag tyckte var lite intressant också med det här med Bottas, Sauber, Alfa Romeo var att han tror ju att de kommer slussas in även innan, och därför att de kommer få lite hjälp i utvecklingen av att Audi ska liksom så här isas in i
det är klart att de ska göra det.
Teamet, så att de kommer få hjälp av Audi och, ja, på ett positivt sätt, och att han vill vara med där.
Ja, men 2026, och så ska Alfa Romeo avsluta 2023. Alltså det är ett par år däremellan, så det är väl klart som korvspad att Audi kommer och slussas in där. Det är inte speciellt långt mellan Hinwil i Schweiz och där Audi finns i Tyskland dessutom. Så att, och de har ju tidigare haft samarbeten i andra mästerskap, så det där kommer att lösa sig. Det är jag helt övertygad om.
Ja, nej, det blir som sagt. Vet du ungefär hur långt innan? Finns det någon så här måttstock på när de brukar offentliggöra, eller tror vi att man kommer få det då 2026? Eller?
Vad menar du?
Vilka som kommer köra för Audi Sauber-teamet? Har du någon prognos?
Ja, det beror väl på, kan jag tänka mig lite grann hur de ser på kontrakten innan. Det kan ju vara så att Audi vill plocka in en tysk förare redan tidigare. De vill väl knappast börja 2026, så ska de börja samarbetet innan, så det är väl inte omöjligt att de har någon redan till 2024. Och då finns det ett alternativ ifall det skulle vara så att Mick Schumacher inte är kvar hos Haas, utan att man har honom i någon annan typ av roll fram till dess. För jag har svårt att se att det skulle vara någon annan tysk förare som är aktuell, i alla fall inte i nuläget.
Någon slags karantänroll och utvecklingsmästare där på något sätt. Kanske. Schumacher alltså i fara, eller i goda händer kanske, beroende på hur det nu blir. Men en annan förare som definitivt är out, i alla fall nästa säsong, är ju vår australiensk-italienske Daniel Ricciardo. Och i och med att det inte varit någon racing så har vi tänkt att vi ska bjuda på en liten förarnas väg på Daniel Ricciardo här, i och med att framtiden är oviss för denna herre. Så därför bjuder vi in här till en liten lyssning på Daniel Ricciardos väg till dags datum och hur han landade i F1 med sin bakgrund, va?
This is Plattan i Matten.
Förarnas väg. Denna vecka, Daniel Ricciardo.
Men det som är lite intressant, innan vi går in på den, så är det ändå att han vill ju hänga kvar i F1 under nästa år för att kunna ta sig tillbaks till 2024. Och det som kan öppnas en liten väg in, det som det pratas lite om, det är ju antingen då ett team som Alpine, där han har varit hos Renault tidigare. Det har också pratats om typ Alfa Tauri Red Bull-variant, eftersom han kommer ifrån det teamet från början. Sen pratas det om ett tredje team, och det är Mercedes. Och anledningen till det är ju att Mercedes har gjort sig av med både sin testförare Nykte Friis, som blir förare för Alfa Tauri nästa år.
Perfekt uttal på Nyck.
Och även Stoffel van Dorn, som blir testförare hos Aston Martin till nästa år. Och det är den platsen som Nico Hülkenberg har haft.
Mm, så det är lite rulljans och öppningar finns, för han har ju sagt att han inte vill lämna det helt och hållet, men att han behöver ta ett år på sig minst.
Precis, för vi får väl helt enkelt följa den storyn vart den tar vägen. För det kan ju vara så att man lämnar F1 något år och sen kommer tillbaks, se Fernando Alonso.
Och var började den här historien, då, den här racinghistorien? Om det är här vi är idag, så började väl den här 1989, första juli, med att Daniel Joseph Ricciardo föddes. Farsan hans är född på Sicilien, drog med till Australien när Ricciardo var 7. Morsan är född, eller nej, farsan är född på Sicilien men drog själv till Australien när han var 7. Morsan född i Australien men har också föräldrar med rötter i Italien. Calabria igen, va?
Ja, men vi kan väl säga han har ju italienskt påbrå, han pratar italienska. Och har man rötter i Italien så är det ju inte så ovanligt att man börjar med racing. Mario Andretti är ju en annan. Och vi har ju haft flera italienska förare under åren. Alltså, Ferrari sprider ju sin glans över världen, kan vi säga. Så att Daniel Ricciardo, han tog sig via Formel Ford och Formel BMW i Australien innan han flyttade till Europa 2007. Och de flesta förare som når F1, de tar ju faktiskt vägen genom europeisk ungdomsracing.
Jag tror även att hans farsa raceade. Jag har läst någonstans att Ricciardos första racingminne var när han såg sin farsa köra racing. Att han blev fast av det.
Ja.
Sen är det ju också så att han är superstort NASCAR-fan när han växte upp. Han kollade ju på hur mycket NASCAR som helst. Och då var det ju den här Dale Earnhardt som är anledningen till att han har nummer 3 också, Ricciardo. Och då fick man ju se förra året när de var i USA att han fick köra igenom de här klassiska NASCAR-bilarna, och han var ju då som ett barn, lika liksom i sinnet lika gammal som han var när han började köra go-kart 9 års ålder, typ.
Mm. Det som är lite roligt tycker jag ändå, det är ju att Daniel Ricciardo och Valtteri Bottas faktiskt tävlade mot varandra redan 2008 i juniorserier, alltså det är Formel Renault 2.0 Euro Cup. Och 2009 så gick Ricciardo sen vidare till brittiska Formel 3. Och det där är ett mästerskap som inte finns idag. Idag heter det GB3. Och Joel Granfors från Sverige var faktiskt 2 där den här säsongen. Men det brittiska Formel 3 är ett mästerskap som har... Ja, Marcus Ericsson tävlade faktiskt också där. Så det är ett mästerskap där flera unga förare faktiskt har tagit sina första trevande steg mot Formel 1, får man väl ändå säga.
Där körde Ricciardo för Carlin.
Snyggt uttal.
Ett team som jag har fått lära mig uttalet på. Jag vill bara slänga in den.
Ja, och han var faktiskt också den första australier efter David Brabham. Och vem var David Brabham då?
En förare med ett fantastiskt namn.
Mm. Vars farsa är en klassisk F1-världsmästare, Jack Brabham.
Ja, det är därför man känner igen det, för den Brabham ju.
Precis.
Inte för sonen såklart.
Precis, och sen var den första australier efter David Brabham då vinnare det där mästerskapet. Och det var också det som tog Daniel Ricciardo till Red Bulls talangprogram. För han är ytterligare en produkt av Red Bull. På den tiden som Red Bull inte var det framgångsrika teamet som man är idag. Även om det var 2009 som faktiskt Sebastian Vettel vann sin första VM-titel. Nej, det var inte alls det. Han vann den 2010 tillsammans med Red Bull. 2009 vann ju för 17 gubbar Braun GP. Men i alla fall, Mr. Ricciardo fick chansen i F1 2011. Han var testförare för Red Bull. Och i Storbritanniens GP så ersatte han Narin Katakayan. Katakayan är ett kul namn. Alltså.
Ja, jag satt och kollade på det där namnet nu och så satt jag och väntade på hur du skulle välja att uttala det. Men du har ju hört det där. Jag har ju inga minnen av det här. Liksom. Katakayan.
Ja. Ja. Även Narin Katakayan körde för team som heter HRT.
Hispania som... Racing, va?
Ja, alltså jag sa alltid bara HRT. Det var lite märkligt där, för det var så att 2010 så ville F1 bli större, så man lät 3 nya team komma med. De här teamen, det var inget av dem som överlevde liksom speciellt länge. Och HRT lämnade redan 2012. De var inte bra, de hade inte pengarna. Och det var samma sak med Marusha och det som sen blev Caterham där Marcus Eriksson körde. Alla de här tre teamen kom samtidigt och det var Caterham som liksom överlevde längst. Men de här HRT, det var ett så här sladdande team. Men det var väl viktigt för Daniel Ricciardo att få den där tiden i bilen så att han sen kunde kliva vidare.
Ja, men det var ju ett spanskt team. Det var mycket, man kollar igenom statsen bara på hur det gick. Det var många sista platser och ett par did not finish. Men alltså innan vi kommer vidare, vi är på 2011. Jag har ju minnen att vi kanske redan pratat om det här, hur det var när han fick sin, alltså när han testade för Red Bull första gången. Och det var ju redan 2009. Han gjorde ju en sån riktig sån Sebastian Vettel ankomst till F1 när han, ja, när det var massa olika unga talanger som 2009 fick köra för Red Bull då. Då var det tre dagars test där Ricciardo satte den snabbaste tiden med över en sekund på sista dagen av de här tre dagars testerna. Att det var liksom en sån utklassning mot alla andra, de unga talangerna som var där. Och Christian Horner fick upp ögonen för honom då. Ja, han blev väl tillsammans med en annan förare, tror jag, reservförare då för Toro Rosso, alltså innan han började för Hispania Racing där.
Ja, men det är ju deras klassiska väg, att de går och plockar in dem under det här paraplyet och sen så ser man då, det finns en plats möjlig, ja men då tar man den för att låta föraren gå vidare. Det var ju samma sak med Sebastian Vettel, för han körde ju sina första F1-lopp för BMW Sauber. Mm.
Ja, men just att den här, att de har lite det gemensamt, nu blev det lite olika typer av karriärer, men att båda kom in och slog så många andra, för att han blev reservförare för Toro Rosso och sen så blev det ju mer liksom satsning från tjurhållet när de hade ett sluttest i Asmarina och han körde 1,3 sekunder snabbare än Vettels kvaltid från helgen innan. Och det här var ju i liksom hans absoluta start av det hela. Ricciardo.
Mm. Men han gjorde en fantastiskt bra start och det var likadant när han sen fick chansen i HRT och de var verkligen urusla. Så det finns ingen omskrivning, det går inte att vara snäll. De var katastrofalt dåliga. Men han vann liksom ändå den här interna racingduellen där i det teamet. Och det var ju det som i sin tur sen gav honom en plats hos Red Bull 2012. Nej?
Nej, då är man Red Bull och Red Bull. Det är småtjurarna och stortjurarna. Toro Rosso.
Ja, han fick plats hos Toro Rosso där.
Ja, precis. Det där är ingen felsägning som behöver klippas bort, Anna. Det är ju Red Bull, men det är små, lille Red Bull. Den här 5 Hour Energy Red Bull. Små tjur.
5, ja, 2,5 timme kanske. Ja. Ja, nej, men då körde han i alla fall för 10 år sedan då, för Toro Rossos med systerteamet. Det som vi idag kallar för Alfa Tauri. Och han inledde ju på hemmaplan. Faktiskt, i Australien med en poängplats. Och det där är, den där banan är ju väldigt, väldigt speciell. Varenda år så säger man att ja, men det som händer i Australien, så som det är i Melbourne, det behöver absolut inte betyda någonting. I år såg vi två Red Bull-bilar som bröt Ferrari som var fantastiska och så ändrade hela säsongen efter det. Men Ricciardo var riktigt, riktigt bra där på hemmaplan och han tog väl 6 poängplatser det året och slutade på plats 18 i VM, men han fick ändå stryk i den interna duellen med 16-10 mot Jan-Erik Wagner.
Ja, men det var ju också, Toro Rosso var ju inte liksom, alltså visst att Alfa Tauri är där nere nu, men den säsongen, då var de ju 9 av 12 i konstruktören. Då var det bara de här Caterham och Marussia som du snackade om som var sämre den säsongen.
Mm. Ja, men det var ju det. Det var de här tre nya teamen som var helt värdelösa varenda år de körde. Det fanns ju ingenting att hämta där. Mm. Egentligen, jag tyckte det var ett ganska märkligt beslut att ta in dem. Och problematiken med det var ju att det var ju bara 10 team som fick betalt i form av deras resultatet i deras mästerskap som gav dem pengar eller bonuspengar. Och det gjorde ju att de här nya teamen, de var ju alltid sist, för de fick ju inga nya pengar heller, så de hade ju egentligen ingen sportslig chans. Men å andra sidan, hur ofta har F1 varit sportsligt?
Ja, nej, det har det väl aldrig varit. Men sen nästa säsong, han kör en till säsong med småtjurarna, dubbla poängskörden, 20 poäng, sen blir det promotion till stortjurarna, och det är väl där det börjar bli intressant, eller?
Ja, det är det, för att 2013 det är ju det sista året med Red Bulls dominans. Då har alltså Sebastian Vettel vunnit sina 4 VM-titlar. Den fjärde vann han alltså 2013. Men när man kommer in sen då på 2014 så är det ju ett helt nytt motorreglemente.
Det motorreglemente av Mercedes och Lewis Hamilton.
Ja, för där var ju inte Red Bull med överhuvudtaget. Och den här bilen passade ju aldrig Sebastian Vettel heller. Så han som var fyrfaldig världsmästare fick ju tokstryk av Daniel Ricciardo. Det var ju inte, han var ju, Vettel var ju liksom inte, han var ju mer hyllad då än vad Max Verstappen är nu, om man skulle dra den parallellen. Och ja. Ricciardo kom in där, liksom, han ersatte sin landsman Mark Webber 2014. Han inledde med att vara tvåa i Australien. Sen så blev han ju faktiskt diskad efter loppet där, eftersom bilen inte riktigt höll sig efter reglementet.
Hourly fuel flow rate limit. Och om han inte hade diskat där, så skulle han bli den första australiensaren på podiet i Australien.
Ja, han diskades för att det var bränsleflödet inte stämde, men det var så himla lång omskrivning på vad det egentligen var. Så jag sa bara att bilen inte höll sig inom reglementet, för jag tyckte det kändes mer förståeligt. Det var samma lopp som Marcus Ericsson debuterade i för övrigt. Och i säsongens femte lopp i Spanien slutade han trea, tog sin första pallplats för teamet, och han upprepade det i Monaco. Han tog sin första seger i Kanada, sin andra i Ungern, sin tredje i Belgien. Och han var den enda föraren som inte körde en Mercedes som vann lopp det året. Och han slutade faktiskt trea i VM, och han slog ju Vettel med nästan 100 poäng.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen var det ju så här då att när Vettel hade fått stryk av Ricciardo, så hade ju han inte lust på att, någon lust kvar att köra hos Red Bull. Så han bytte ju till Ferrari. Han hade ju en klausul som gjorde att låg han inte tillräckligt högt upp i VM så kunde han byta. Så han bytte ju till Ferrari. Och då fick Daniel Ricciardo sällskap av Daniil Kvyat. Den här ryssen som vi har följt upp och ner och som nu senast körde NASCAR, va? Var det inte så?
Mm. Både Kvyat och Räikkönen var ju där inne och här. Ja, det gick inte kanonbra för dem. Men det här var 2015, eller hur? Året efter att han började köra där.
Och det som är intressant, som jag tror eller skulle anse har påverkat hela Ricciardos karriär sen, det är ju 2016. För det är samma förarpar som startar den säsongen. Det är Kvyat och Vettel. Men...
Nej, Kvyat och Ricciardo.
Förlåt. Det är Kvyat och Ricciardo. Men Kvyat får sparken och ersätts av Max Verstappen till Spaniens GP 2016.
De kör en swap där ju, som de gjorde. De swappar ju Kvyat mot Verstappen, bara att Kvyat blev liksom demoted.
Ja, det
kan vi säga. Till småtjurarna.
Det är ju så där i det här teamet att de har ju kontrakt med Red Bull, så de kan ju flytta lite grann. Men för Kvyats del så var det ju helt klart sparken.
De gjorde väl lika med Gasly också, han fick upp och ner. Och,
Gasly, Albon, samma sak. Så att de har kontrakt med Red Bull, så kan de själva flytta förarna. Men för Ricciardo var ju det här då, när Verstappen kommer upp till Spaniens GP 2016. Och det är dessutom är så att Mercedes två förare kör ihop, vilket gör att Verstappen faktiskt vinner sin premiär för Red Bull. Och där någonstans börjar ju hans bana neråt.
Men han var ju ändå, alltså de här åren i början, han slår ju ändå Vettel sitt första år. Blir trea bakom omöjliga duon, Lewis Hamilton och Nico Rosberg då ju. För det var ju helt, ja, de var ju som du sa där, hybrideran när den började. Mercedes var ju så överlägsna på båda de förarna. Och sen så blev det inte lika bra 2015. Men Ricciardo var ju ändå liksom jämn under 2016. Massor med fjärde platser, 8 podium, vann Malaysia. Och har blivit trea igen där bakom Hamilton och Rosberg.
Ja, men han är ju den enda föraren som tog sig mål varje lopp under 2016. Men någonstans där när Max Verstappen kom upp så kände han nog att jag klarar inte av att köra tillsammans eller in till Max Verstappen. Så även om han slog Max Verstappen i VM-sammandraget 2017 så var han femma totalt i VM. Men någonting gör ju att han liksom 2018 så svänger pendeln totalt.
Förlåt, sa du 2018?
Ja, då svänger ju pendeln.
Jag vill bara innan du kommer till 2018, alltså just det här med att han var tillförlitlighet liksom personifierad egentligen. Alltså inte i absoluta toppen, men under 2017 var han som sämst sexa genom alla race. Han hade många DNFs visserligen, men när han väl tog sig i mål så var han aldrig sämre än sexa. Många podium, seger. Och där var han bakom Hamilton.
Men det här är ju under en period när Mercedes dominerar fullständigt. Familjen Verstappen har kommit in i Red Bull. De har tagit den första segern. Och någonstans så håller ju Red Bull på att bygga upp någonting nytt. Och där känns det ju som att Ricciardo inte riktigt trivs. Han mår inte helt bra. För när vi kommer till 2018 då, även om han vinner i Kina och han vinner i Monaco, så är han ju någonstans fullständigt överkörd av Verstappen. Och då pratar jag inte bara på banan, utan allting runt omkring. Red Bull har blivit team Verstappen. Och under de här 2-3 säsongerna blir det 16, 17, 18, så har ju någonting hänt inne i det här teamet som gör att Ricciardo har gått från att vara killen som slog Vettel och framtiden och den glada till att bli killen som försöker komma in i team Verstappen och inser att han inte kan.
Och det är ju också den första Drive to Survive-säsongen. Det är 2018 är första Drive to Survive-mästerskapet. Så det har man ju kanske sett.
Mm. Och det är ju sådär att Mercedes dominerar ju allt. Så det händer ju mycket runt omkring där. De har ju, det kan inte vara lätt. Det kan inte vara lätt att vara andra förare in till Max Verstappen. För framförallt inte in till Max Verstappen när han är på väg upp. Och det inser ju Ricciardo. Så han bestämmer sig för att lämna Red Bull för Renault. Och han säger själv att det var ett av de svåraste besluten som han någonsin har tagit. Men han gjorde det antagligen för sin egen överlevnad och för att hoppas på att han skulle få en ny start och en ny utmaning. För han var väl antagligen rätt trampad på i Red Bull, skulle jag kunna tippa. Men det är ju där som hans karriär går åt helt snett egentligen.
Då drar han till Renault och ska köra tillsammans med Hulken och Cyril, som var en riktig Drive to Survive-bekanting. Hade väl kanske blivit lite av en klassisk figur som Günther Steiner om han hade fått hänga kvar. Men så blev det ju inte med Renault i alla fall.
Nej, och i Renault då, det som är intressant där är ju att han faktiskt bestämmer sig för under coronapandemin, egentligen innan säsongen egentligen är helt igång, så bestämmer han sig för att efter ett år så ska han lämna Renault. Han fortsätter att köra säsongen ut, men han bestämmer sig för McLaren. Och ni som har sett Drive to Survive vet ju de konflikter som finns hos Renault under den säsongen. Även om det faktiskt är så att Ricciardo kör in pallplatser för Renault under den här säsongen. Han kör alltså in på en tredje plats på Nürburgring, vilket är Renaults första pallplats sen 2016. Han tar ytterligare en och slutar femma i VM. Han får Cyril Abiteboul. Det kan jag inte ens uttala. Cyril Abiteboul heter han, va?
Mm, perfekt uttal.
Ja. Och tatuera sig efter de två pallplatserna.
Ja, för det var ju ett riktigt haveri. Alltså 2019 var ju ett haveri. Det var hans sämsta säsong sen andra säsongen med Toro Rosso. Och så det är ändå lite comeback 2020 där.
Ja, men det någonstans det känns, pendeln har ju svängt där. Det när han tar beslutet för att han ska ha den här nya utmaningen och går till Renault, så funkar det ju inte alls. Sen kommer coronapandemin och innan säsongen ens är igång så byter han, säger han ska gå till McLaren. Han tar de där två pallplatserna, får chefen att tatuera sig, går till McLaren, men går det bättre?
Det går ju jättemycket sämre. Han blir 8 och sämre än Lando Norris som trots att det bara var ett år sedan var pojkspoling då Och är väl kanske på spoling nu också. Men det var ju inte mycket höjdpunkter. Men han vinner ju ändå Monza. På grund av att Verstappen hoppar upp på Hamiltons huvud visserligen. Och det var hans första seger sedan Monaco 2000. Oh, var det nu var. Han vann ju Monaco där för Red Bull.
Sista Red Bull-året.
Ja. Och det var ju en lång tid mellan, men man kan ju slå fast att han hade ju inte vunnit om inte Verstappen hade hoppat på Hamiltons huvud det där racet.
Nej, han tar ju ändå McLaren, alltså McLaren i det här läget har ju haft ett samarbete med Honda och kämpat för att ta sig tillbaka till toppen. De har inte vunnit ett lopp sedan 2012. Det är Daniel Ricciardo som tar den segern på Monza. Han får ytterligare en teamchef, vd i det här fallet, Zac Brown, och tatuera sig. Vilket egentligen känns som det största avtrycket som han har gjort i F1 sen han slog Vettel där under sin debutår. Så är det de där två tatueringarna och Chewin som man minns.
Ja, och efter att ha gått igenom den här karriären så fattar man hur jävla sällsynt det är med GP-segrar för någon som inte är den här absoluta på toppen personen som vinner race efter race, år efter år, Hamilton eller Verstappen eller Vettel som han var då liksom, för att det ofta är en dominerande men om man kollar på liksom vilken talang och vilken liksom kraft han kom in i F1 med och ändå bara har de här få segrarna.
8 segrar
ja, exakt. Att han inte har mer än så liksom.
Nej, 7 med Red Bull och 1 med McLaren. Men det är också på något sätt, visar också så tydligt på hur F1-sporten under många år nu egentligen har levt efter, jag höll på att säga dynastier.
Ja, men det är väl korrekt.
Så otroligt starka, dominerande team som har gjort det svårt. Nu är Mercedes-eran väldigt, väldigt tydlig. Men det är många tillfällen här. Vi hade Red Bull innan dess, sen kom Mercedes och nu har det varit Red Bull igen. Som gör att det är väldigt, väldigt svårt för andra team att ens vinna ett lopp. Och här har vi en förare som många anser vara den mest intressanta och spännande och häftigaste föraren i F1, den mest sympatiska och den förare som man verkligen vill ha kvar. Han har vunnit 8 lopp. Det är inte mycket.
Nej, och det är nu när jag har kollat igenom mycket bara så här tabeller och statistik på hur det har gått i folks racingkarriärer, att det är riktigt sällsynt att vinna ett GP. Alltså det är inte många förare som har vunnit ett Grand Prix alltså, någonsin liksom. Och det är, ja, det får en att öppna ögonen lite och fatta ändå hur få det är som är på den absoluta, absoluta toppen.
Mm.
Daniel Ricciardo alltså, hans väg till, hans väg upp och hans fall ner.
Du, jag tänkte när vi pratade om det här med GP-segrar och så vidare. Vet du hur många svenska förare egentligen är som har vunnit GP-segrar?
Det vet du att jag inte vet.
Nej, jag tänkte, för vi har nästan pratat om det. För kanske inte on air, höll jag på att säga. Men vi har pratat om det.
Ronny Pettersson har ju en bunt segrar. Sen är det ju... kan det vara Reine Wiesel?
Nej, Joakim Bonnier har en.
Ja, just det.
Gunnar Nilsson har en. Vi har alltså 3 svenska förare. När vi pratar om hur sällsynt det är... Så under hela historien om Formel 1 så har vi 3 svenska förare som har vunnit F1-lopp. Och 2 av dem har vunnit varsitt.
Och vi har väl haft 9 eller 10 som har kört F1. 11 kanske. Något sånt. Det kanske man borde, kanske man borde kolla upp. Men det är ungefär något i den stilen i alla fall.
10 om jag räknade rätt.
Ja, det var en bra fingergissning i alla fall. Ja, nej, men Daniel Ricciardo i alla fall. Det är ju en intressant karriär på många sätt och vis. Hur känns det för dig då som har följt honom länge att han försvinner?
Alltså jag kommer ju inte sakna den här showen. Jag tycker att det är rätt äckligt alltså, att dricka champagne ur en svettig sko på prispallen.
Då ska jag säga att jag gissar på att du kanske inte följer UFC supermycket och MMA, men han, alltså Daniel Ricciardos shoey är liksom, den är liksom classy i jämförelse med vad man kan se i andra sporter. Det finns en tungviktare, alltså en riktigt stor blob i UFC som har tagit sig upp till toppen, som heter Tai Tuivasa. Och han är ju, han gör den alltså extremt, och han gör den hela tiden också. Alltså klättrar upp på buren, tar någons i publikens sko, spottar i den, får en annan att spotta i den, häller i den. Och man ser, han gör det varje gång han fightas. Och även ibland så har de ju så här, ja men kändisar i publiken på andra galen när han inte är med. Och då, varje gång han är i bild så åker upp en sko på någon i publiken som bjuder på sin sko, häller i en bärs, han spottar, den andra personen spottar och sen sveper han. Och han dricker alltid upp. Så Daniel Cardos shoeys blir jag inte särskilt... Alltså, de är liksom stilrena i jämförelse med vad jag är van vid.
En stilren show. Nej, men det är klart att jag kommer sakna Daniel Ricciardo. Det är en profil. Men det är ju så att det finns ju också nya profiler som kommer till F1. Och jag tycker ju att en förare som Lando Norris har ju faktiskt berikat sporten.
Ja, och så är det ju en australiensare som ersätter en australiensare också här i McLaren.
Med Oscar Piastri, precis.
Amen.
Det blir intressant att följa.
Ja, se vad det blir där för bevakning från landet. De har ju i alla fall behålla en förare från The Down Under. Men du, ska vi bara snabbt snacka upp lite Brasiliens GP inför helgen, eller?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är dags för sprint. Känns du laddad fast säsongen är avgjord?
Ja, jag tycker sprint känns kul ändå. Nu är det väl inte så att förarna känner jättemycket prestige kring det, men jag tycker att det är lite kul actionladdat, och det var så länge sedan nu som det var sprint, så därför ska det bli lite extra kul. Och det ger ju faktiskt Mercedes en till chans till seger. Eller på något sätt.
Det gör ju det, och det gäller ju att hålla koll både fredag i kval, klockan 8, sprint på lördag 8:30, och sen är det racet Brasiliens GP på söndag.
Räknas om Mercedes vinner sprinten, räknas det som en seger?
Det är inte GP-seger, nej.
Men bara oss poddlyssnare och kollegor emellan.
Du vill så gärna ha den där segern då, så att ska jag vara snäll och säga ja, ja Filip, så. Det är snart jul.
Så det kan bli så att Mercedes tar sin första seger på lördag redan?
Mm. Ja. Så kan det bli. Det är ju lite kul. I år har vi 3 sprintar. I fjol hade vi 3. Den förare som har vunnit flest sprints är ju Max Verstappen. Han har vunnit båda 2 i år. Han vann en i fjol, och Valtteri Bottas tog ju 2 i fjol. Men jag tror inte att vi har en Valtteri Bottas i en Alfa Romeo i topp den här helgen precis. Vi ska ha koll på att det är 100 kilometer. Det delas ut poäng till topp 8. Inga obligatoriska depåstopp och fritt däckval. Vi snackar plattan i mattan här alltså.
Ja, under sprinten. Och den här banan är väldigt lite, den är kort. Så det är ju jäkligt många varv både i sprinten och sen i söndagens race. Då, jämfört med många andra banor.
Den är 4,3 kilometer lång. På söndag kör vi 71 varv, och startordningen på söndag avgörs naturligtvis efter hur resultatet i sprinten ser ut. Det vi ska ta med oss är ju att det kan vara väldigt, väldigt växlande väderförhållanden i Brasilien. Jag vet inte om du kommer ihåg 2008?
Jo, jag kommer inte ihåg det, men jag har kollat på YouTube highlights när det är Hamilton versus Massa.
Mm.
Och Hamilton tar titeln det året som ett sånt riktigt...
Felipe Massa går ju i mål som världsmästare. Och så sladdar ju... Eller Hamilton kör ju för allt vad han har och tar sig om Timo Glock, som jag tror kör en Toyota, som sladdar och har gamla icke-regndäck i regnet där. Jag tror det är sista kurvan som gör Hamilton till världsmästare för McLaren Mercedes i hans första titel. Men där är ju faktiskt en... ett race att minnas. Så det ska vi ha med oss, att det kan regna rejält och det kan också sluta regna snabbt.
Ja, det finns något annat klassiskt race också när, jag vet inte om det är Hulkenberg som verkligen sladdar in i Hamilton, så vänster framdäck på Hamilton. Alltså, han svänger in Hulkenberg och så bara ser man hur hela bakdelen av bilen nollfäste bara glider in och så pajar däcket på Hamiltons bil. Sen det finns ju alltså en rejäl krasch från 2003 också när både Webber och Alonso kraschar rejält. Först är det Webber som kraschar, så kommer Alonso därefter i sin Renault och kör in i en av de här delarna, och det var ju en ganska otäck krasch för Alonso.
Mm. Du är faktiskt Hulkenberg, han har 17 haft pole position faktiskt i Brasilien en gång.
Mycket Hulken idag, lite kul.
Ja, 2005 tror jag det var. Mm. Men sen gick det inte så bra, för han har ju inte tagit en pallplats fortfarande inte. Han var rätt sur på mig över det också, för att jag frågade honom den också. Jag har ju lärt mig att honom får man inte fråga vad
man vill. Skulle han döda dig som vanligt eller?
Han bara såg lite gramsen ut.
Ja. Ja, men jag tycker den här banan tycker jag är lite, det känns som att det händer ofta mycket i Brasilien. Och förra året var det ju rå mega action.
Ja, det var det ju verkligen. Alltså Hamilton snabbast i kvalet, och sen så diskades han ju för den här bakvingen då, som inte höll sig inom reglerna, så han fick ju starta sist i sprinten, och så kör han ju upp sig till typ plats 5, och så har han bytt motorkomponenter och så halkar han ner till plats 10 och så vinner han ändå.
Ja.
Det var ju fantastiskt kul att se.
Jag kom på det när jag kollade förra årets resultat, att någon gång i den här podden har jag nog sagt att Hamilton körde upp sig från sista plats här, men det är ju klockrent om bakfoten att han startade längst bak i sprinten men vann racet.
Ja, men ser man det som en eventhelg så var det ju faktiskt så.
På samma sätt som nu i helgen, om Mercedes tar en sprintseger, så är det ju, då är det ju en seger i helgen, va? Det var ju även här vi fick Toto Wolff som stod för klassiken, när han kollar in i kameran när Hamilton går om Verstappen till slut, när han kollar in i kameran. Det var ju förra året, det var så jävla het stämning och vilt mellan Red Bull och Mercedes, och den här när de zoomar in Toto Wolff efter att han kör om Verstappen till slut, när han pekar in och skriker in i kameran, som blev många memes av. Det är ett av de mest klassiska momenten från förra året.
Jag känner att jag ser fram emot den här helgen faktiskt.
Ja, och särskilt att det inte har varit någon race.
Nej.
Kul.
Det här blir grymt. Fredag, lördag, söndag.
Och normala kvällstider. Man kanske till och med kan ta sig en liten dryck till liksom kvällsrace där på lördagen. Man har kunnat kolla på sin fotboll kanske också. Så. Ja, det blir kul.
Jag ska ju live, va? Så att det gäller ju att hålla fingrarna i styr.
Jag ska vara ledig, va? Så det gäller att hålla fingrarna på rätt platser som man vill att helgen ska bli. Jag tror att det kommer bli kul. Jag funderar på om man ska kunna se det liksom ute någonstans kanske på de här kvällarna. Mycket kul, både sprint och race, va? Bara för att påminna, förra året så var det ju det här klassiska racet. Hamilton vann före Verstappen och Bottas kom trea. Jo. Men med det sagt så gasar vi in i Brasiliens racinghelg, va? Och sen så är det bara ett race kvar.
Nästa vecka blir det alltså nedsnack av Brasilien och uppsnack av en final. Det är ju helt galet, för den här säsongen gick fort.
Och vi har suttit i 35 veckor i sträck nu, och det är ju crazy, va? Det är loco. Ja, obrigado för idag. Vi hörs efter Brasiliens GP och snackar ner Mercedes ena race-seger då, eller?
Vi får väl se, Filip.
Ja, bra. Tack för idag till er som har lyssnat. Tack för idag, Anna Andersson, som alltid.
Tack så mycket. Nu kör vi.
Steering wheel.